Programmet presenteras av Unibet. Avspelare för spelare.
Jag är fullt medveten om att ingen Tottenham-supporter här i Sverige ser tillbaka på gårdagen med glädje. Men ur ett blågult perspektiv så är det ju häftigt och fint på många sätt att se att vi har en Viktor Gyökeres som gör två mål i North London Derby. Det kommer bli mycket från helgen och vi kommer också ta sikte på Champions League nu i veckan. Och så är det ju disco här på en måndag i Tiki-Taka-studion. Vi gästas av Daniel Kristoffersson. Varmt välkommen hit, Daniel.
Stort tack.
Hur är läget med dig?
Ja, det är mycket bra. Hektiska tider här, silly hemma i Sverige. Men härligt att kolla Premier League och följa med där. Och viktigt för, kanske framförallt för landslaget, att Gyökeres.
Ja, verkligen. Och det är väl ingen som har lika mycket att göra i silly tider i Sverige som du nästan.
Nej, men det har varit hektiskt nu här. Det är tur att det internationella och engelska fönster har stängt i alla fall. Så att det blir lite lugnt.
Ja, klingar ju telefonen den morgonen. Man ser, jag försöker bara se så jag kan få en avslöja det själv någon gång. Det brukar jag inte göra.
Du fattar hur liksom stort och viktigt det här är för oss att Daniel kan avvara en timme av sin tid nu i de här tiderna.
Ja, men samba här med min teknik som du har sett på fotbollsplan. Ja, ska du presentera det? Disco eller samba?
Ja, du menar att du har det i det, ja. Du har det i blodet.
Ja,
ja, exakt. Ja, Per, du är ju givetvis välkommen hit också. Det är disco när du är här också.
Ja, men tack. Ja. Tack.
Är det bra med dig?
Ja, mycket bra.
Ja. Vad är det som är bra?
Ja, men dels att sitta här med, men det är så mycket att snacka om idag. Mm. Idag har vi ju heta ämnen, tycker jag. Det här ska bli kul.
Exakt. Ja, vi drar väl igång då på riktigt då. Vi gör det genom en riktig ålderman som alltså har slagit nytt rekord. James Milner, 654 matcher i Premier League. Känn på den. Han startade faktiskt och spelade 90 minuter mot Brentford när Brighton vann med 2-0 i helgen. Och det här är imponerande, Per.
Alltså, det är helt otroligt imponerande. Men också, du tittar ju på åldrarna. Det är, alltså, det är 16 år när man kommer in. Och så han är 40 år nu, 23 säsonger senare. Man satt och funderade själv. Vad har hänt i mitt liv sedan jag var 16 till jag blev 40? Det har ju hänt en hel del. Men den här killen, han spelar Premier League hela vägen. Det är explosionellt också som en liksom, mittfältare, yttermittfältare tidigare. Det är inte bara liksom, att man spelar mittback och nickar bort lite bollar.
Nej, verkligen. 16 år gammal alltså när han debuterade mot West Ham 2002. Och han sa ju själv i intervjun, han kan ju vara pappa till många av dem som han är med och skolan nu. Men det här är också en viktig pjäs att ha i ett omklädningsrum också.
Ja, verkligen. Framförallt för dem nu med den inspiration han kan ge unga spelarna och sådär också. Men framförallt så har han varit en grym rollspelare genom alla år. Han har ju kanske inte den som haft mest speltid jämt i de klubbarna han varit i. Men han har ju varit extremt viktig både för engelska landslaget och alla klubbarna han varit. Och det är ruggigt imponerande just hur tränad han ser ut och allt sådär. Så att det måste ju vara helt sjukt att hålla igång fysiken sådär.
Ja,
måste det krävas så ruggigt mycket jobb.
Ja, man går in också in och startar alltså, på ett centralt mittfält och, liksom, och så i ett topplag får man ens säga, eller över allvar med Brighton liksom. Det är inte så att man bara får några minuter
nej,
pam direkt in. Det är otroligt imponerande.
Du känner igen det lite i hans fysik?
Ja, det var det jag försökte, att man kanske skulle man la av lite för tidigt.
Så är det. Det är så här, vi pratar ju svenskkopplingar då till helgen och Viktor Gyökeres, men det finns också en svenskkoppling till den här matchen mot West Ham 2002, för en som spelade samtliga 90 minuter. Ja, det var Teddy Lucic. Och Teddy, om allt vill sig väl, så hör han mig nu, för han är med oss i studion. Hallå, Teddy!
Hej, hej, hej!
Hur är läget med dig?
Det är bara bra. Det är bara bra.
Gött att höra, gött att höra.
Du,
ja, jag fattar. Härligt. Ja, du får nästan börja där. Du säger att du är på jobbet. Berätta, vad gör du? Vad händer nu för tiden?
Nej, jag är bara i en skola som en elevassistent och jobbar med barn. 9, 10 års åldern, 10-11. Så det är fullt upp på dagarna.
Har du berättat nu då för alla barn att du var med i den här matchen som James Milner nu, med tanke på att han är på tapeten, att du spelade den matchen? Och man undrar ju också, minns du något från den här matchen? För där och då så var ju detta en match i mängden av matcher bara för dig, men den har ju blivit speciell nu i efterhand såklart.
Nej, jag minns att den jättemycket. Jag tror den första matchen han spelade var mot, han kom in i matchen om jag inte minns fel.
Det är denna han kom in, exakt.
Jag minns inte jättemycket av hans spel där direkt, men jag minns mer om matchen, att det var en galen match i alla fall, minns jag. Det är den där.
Ja, vi ser lite höjdpunkter här, eller höjdpunkter, men i alla fall lite några situationer där du är inblandad på ett och annat sätt. Kommer du ihåg slutresultatet till och med?
Ja, vi ledde med 4-0 i halvlek och vi skrattade och det var klart allting. Och sen slutade 4-3 och vi kom undan med blotta förskräckelsen. Det minns jag i alla fall. Så det var en helt otrolig match var det.
Ja, verkligen. Om man tar och tittar på liksom James Milner då, hans karriär. Han hoppar ju in i den här matchen, alltså bara 16 år gammal. Jag förstår att man kanske inte minns så mycket av matchen specifikt. Men vad minns du av honom liksom och den talangen som han var då?
Nej, men alltså, jag kan inte säga att jag minns det jättemycket av honom, men jag kommer ihåg att vi pratade om honom, att han, nej men han kom ju upp som 16-åring. Man blev ju imponerad blev man ju, det är inget att snacka om. Men han var ju driven och, vad ska man säga, mogen och målmedveten och, jag ska inte säga att han var klar, det är lite att ta i, men han gick in och spelade som att... Det var det mest självklara att han, ja, som han hade gjort, helt enkelt. Utan han var driven, han var mogen. Mogen som spelare.
Men du, Teddy, du... Ja, intressant. Men Teddy, du har ju spelat på den här nivån, Premier League. Vi såg dig där. Liksom. Och att spela från 16 till 40 år i Premier League. Vad säger du om det? Och också, när var du slutat spela? Så får vi relatera till det.
37.
Mm, det var ju nära ju. Hade du haft 3 år till... I Premier League där på
Nej, men det är ju bra tempo där med. Men det, nej, jag var helt slut sista 1,5 åren. Så var det ju knä och rygg och ljumskar. Och jag vet inte vad som var sönder på mig. Så jag är så imponerad av han. Jag kan inte förklara i ord hur imponerad du är av den här killen. Alltså 16 år upp till 40. Och det som jag var inne och kollade på statistik igår, det är ju inte det att han är statistspelare, utan han är ju inblandad i uppbyggnad och han har mycket boll och han är ju, alltså det är imponerande. Det ja, jag vet inte vad jag ska säga, utan det är sjukt imponerande av han.
Mm. Du som ändå vet, vad krävs det liksom? Vad tror du han, hur ser liksom en, vad måste han göra för att kunna hålla så här länge liksom, en träningsvecka liksom? Vilka uppoffringar behöver man göra?
Nej, men det är alltså när det gäller honom, du är 24 år, du måste ha panna, du är inget som du måste ha inställning, och det hade han ju från början. Han var ju, det som jag sa, han var ju mogen och han visste vad han ville. Men sen hålla 24 år, du måste ha flyt med skador och tränare, och det är ju hela den balletten om man säger så. Men det är just huvudet, det mentala, att orka hela tiden, vara med på försäsonger, du kommer tillbaka från skada, du kanske är petad. Du får spela på en position du inte gillar. Det är mycket han har fått stå ut med. Och sen gör det i 24 år. Det är... Ja, det är bra.
Han måste ju älska sporten och fotbollen också. Det måste ju vara något annat som driver han också. Just sådär. För att, han har ju vunnit nästan allt som går att vinna. Spelat på högsta nivå. Han hade ju kunnat lägga av för 5 år sedan och vara hur nöjd som helst. Så det är klart att han har ju något speciellt driv och kärlek till fotbollen som är ganska fint, tror jag.
Ja, verkligen. Du, Teddy, ni är ju inte jättemånga som svenskar då som har spelat i Leeds. Det blev ju liksom, du var ju utlånad den här säsongen och komma in till den här klubben som på många sätt är väldigt speciell. Det är ju en supporterskara som dör för sitt lag liksom. Hur var det att spela det här året i Leeds då?
Jag måste säga att det var fantastiskt kul var det. Det som du säger, det var en stor klubb och det, fansen var ju, de är grymma. Alltså de stöttar i ur och skur och nej, de var riktigt, riktigt bra. Och sen hade vi ett fantastiskt bra lag också. Vi hade ju, det var landslagsmän på stort sett varenda position. Så det var ett riktigt, riktigt roligt år.
Du, är det så, om du försöker tänka lite snabbt här. James Milner, kan det vara, han måste väl nästan vara den enda aktiva spelaren som du nu har spelat med. Eller finns det någon mer som fortfarande hänger i?
Nej, det måste väl vara han, va? Kan det vara någon?
Ja, det är känslan i alla fall.
Vi hade en teori om Johan Larsson i Elfsborg, men...
Ja, exakt.
Ja, Johan, ja, precis. Det stämmer ju.
Ja.
Ja, du måste väl, ja, det måste varit någon där med. Ja.
Ja, det kanske kan vara någon från den sista där med Älvsborg där.
Just det, ja, exakt. Johan, det någon junior som kom.
Ja, det stämmer. Mm. Ja, det stämmer, det stämmer. Mm.
Ja. Du, nu spår vi kulan här lite, men hur länge får vi se James Milner fortsätta på den här nivån då?
Nej, men jag blir ju inte förvånad om han fortsätter ett år till om han vill. Alltså, jag menar, han går in från start igår och är med så pass som han är. Det som jag sa innan, det är ingen statistspelare. Utan han kan man använda, kanske byta använda varje match. Utan man kan ju slänga in han sista 20 om man vill stänga matcher. Eller starta han ibland, eller täcka upp när någon är skadad. Jag menar, han håller ju för det, verkar det som. Så varför kan inte han fortsätta ett år till? Det låter ju otroligt vad för Kepas att gå in och spela. Så det...
ja. Nej, verkligen. Och jag vill också fråga dig då. Jag menar, du som sagt, du hade en lång karriär, en framgångsrik sådan också. Men du kan väl också så kanske sätta ord på då vikten av att ha en så rutinerad och erfaren spelare bara i omklädningsrummet nu, om man skulle ha med honom av den anledningen också?
Nej, men det gör ju faktiskt jättemycket. Att ha någon som har varit med och kanske varit med om de här situationerna när det är jämna matcher eller när det inte funkar och då kommer med bra ord och försöker rätta till spelet eller kommer med tips och så här. Så det är alltid bra någon som är lite äldre som varit med i den här rulliansen ett tag. Så jag tror han är guld att ha med, inte bara runt matcher utan även vid sidan av. Så det är, jag tror Brighton har nog rätt så måna och kanske bollar han ett och tre, vad vet jag.
Mm. Ja, det blir spännande att se. Teddy, det var superkul att du var med oss och intressant att höra och häftigt nu. Du kommer ha med det här resten av livet, att du spelade och startade den matchen när han kom in faktiskt, 2002 alltså.
Ja, eller så tänker han att han har spelat med mig, jag vet inte. Kanske.
Och om det är största del är VM-bronsen, ja.
Exakt.
Får du fundera på.
Ja, du, jättetack i alla fall. Och har du någon gång vägarna förbi i Stockholm så hoppas vi att du kommer hit. Du är ju i Göteborg, det förstår vi ju nu då, till vardags. Men om du någon gång har vägarna förbi så får du komma hit och gästa i fysisk gestalt också.
Ja, absolut, det ska jag göra. Absolut.
Bra. Ta hand om dig.
Ha det bra. Samma. Hej.
Jag tänkte också att vi skulle avsluta här bara Milner-svepet med att titta på lite statistik. För att han är förvisso den meste Premier League-spelaren också. Men han har en bra bit kvar till när det kommer till meste Premier League-spelaren rent minutmässigt. Gareth Barry är ju tvåa på listan då. 653 matcher. Det var ju alltså han som nu passerades då. Men 54 443 minuter. Det kan man ju slå ut då på 90 för att förstå hur mycket som Gareth Barry faktiskt spelade. Och som en jämförelse då, 14 000 minuter mer än James Milner. Det är en evighetsmaskin där idag.
Ja, det är ruggigt imponerande. Man ser ungefär det är samma spelartyper som är med där i toppen. Det är liksom Gareth Barry och James Milner där kommer rätt nära varandra. Så att, det är också ruggigt imponerande. Ah, han var ju ruggig. Kanske hade en dimension till än vad Milner hade med just den här frisparksfoten.
Det känns som en favoritspelare för dig, va?
Ja, det får man ändå säga.
Ja, men det är imponerande. Man måste också nämna Ryan Giggs där som har ju, han ligger väl trea på den här listan på antal matcher också tror jag, men också spelade så mycket
och ytter.
Yttermittfältare.
Och leder på snabbheten.
Hela tiden. Och i United varje säsong. Ja. Och att han håller, jag tänkte säga så här, hade man sagt när Ryan Giggs slutat skulle någon som offensiv spelare ta det där. Nu gör ju Milner det, men jag skulle vilja säga så här, vem ska ta det här? Ja, de här rekorden är en grej, men också antal säsonger, antal matcher, de här 654. Jag tror inte vi, alltså jag har väldigt svårt att se att vi får uppleva det alltså.
Nej, det är, och framförallt det här minutantalet då, att liksom hålla den frekvensen som Gareth Barry har gjort, det känns nästan oslagbart. Imponerande, vi skickar ett stort grattis till James Milner som jag vet sitter i England och kollar på Tiki-Taka just nu. Vi ska också då ta och förflytta oss till det som hände i helgen och vi börjar nu då givetvis där vi började programmet på något sätt med Viktor Gyökeres och den succén som han stod för i North London Derby sänkte Tottenham och det tror jag alla vet vid det här laget att gör man det så är man för evigt ihågkommen i Arsenalböckerna.
Ja, precis. Och det var väl lite av det här som han behövde. Tycker att kritiken, vet du hur det är när man är i England där man har 2-3 matcher på sig att leverera, sen får man kritik och så där. Kanske var lite överdriven. Men det här var ju liksom det definitiva beskedet att det är en succé. Och jag menar 15 mål, Arsenal slås i toppen. Det tycker jag talar sitt tydliga språk. Och det är hans första debutsäsong där.
Ja, man of the match och Det känns väl rätt.
Ja, det är en fantastisk prestation i Larsson också. Viktor Gyökeres. Så såg första målet, första touchen där. Jag har hört Martin Åslund kritisera Viktors första touch någon gång här. Men nu är han svar på tal. Dels gör ju målen, men han gör ju, tycker jag, faktiskt någonting han gjort hela tiden också. Otroligt hårt jobbande spelare. Han blir ju inblandad, alltså målen han är, men det är situationer när han ständigt maxlöper som gör att det händer så mycket mer runt omkring honom. Och det är därför jag tror att Arteta varje gång Viktor Gyökeres är frisk så spelar han ju. Så att nu gör han mål, nu får han credden. Jag tror internt i Arsenal har han fått det betydligt längre än vad vi har sett liksom publikt på det sättet.
Ja, man fattar ju också varför de har stöttat honom så mycket. Jag menar, när han inte gjort mål så har de liksom, ja men det är ju både lagkamrater och Declan Rice har sagt det, hur viktig han var för laget och hur mycket han springer och jobbar. Så man har ju fattat att det var något där han ger lagkamraterna som man kanske inte har syns utåt för alla supportrar och en del andra. Så att man fattar ju varför de har backat upp honom och nu får de ju liksom betalt för det. Så
att... ja, och det är intressant att däremot blir det, man såg ju på honom nu. Helt plötsligt var ju leendet där. Alltså såg du hur viktigt det var mål? Det var ju inget liksom försiktigt, utan första touchen är där, stenhårda avslut. Får Viktor också självförtroende som man hade, vet att han hade i Portugal, då kan han ju göra mål på allt helt plötsligt. Mm. Det här är ju väldigt bra för Arsenal. Det här är ju väldigt, väldigt bra för ett svenskt landslag också. Jag säger ju att Viktor Gyökeres kan vinna ett kval själv med den här formen.
Ja, jag hoppas att du har rätt. Du var inne på det, Daniel. 15 mål totalt. 8 mål. Flest av alla Premier League-spelare i samtliga tävlingssammanhang under 2026. Det skvallrar väl lite om att det är någon som håller på att akklimatisera sig på allvar i den här ligan.
Ja, det är där man har tyckt också. Liksom, att gå från Portugal och ösa in mål där, det är ju en helt annan. Komma till världens bästa liga som bara blir tuffare och tuffare. Vi ser övergångssummorna blir större och större. Det är klart att det kommer vara en anpassningsperiod och en inkörningsprov. Även fast han kommer till liksom välfungerande Arsenal med liksom Ödegard som serverar passningar och sådär också, så kommer alltid, jag menar, det brukar vi ta som exempel när spelare kommer, hemvändare kommer till allsvenskan, det tar alltid typ 4-5 månader oavsett om du kommer från England, Holland, och anpassar sig till ny lag, nytt klimat, nya arenor, ny liksom spelsätt. Så att nej, det är väl bara hoppas att det fortsätter så här nu också, och det är väl mycket som tar för att göra det, just med det här självförtroendet som vi såg då i Portugal, då öste han bara i mål, och kan han få till det här så, ja, då kan det bli roligt.
Det är lätt att glömma bara, alltså, att vi dels, han var ju inte en av de dyraste värvningarna, nu är Isak skadad, han var inte så jättedyr, men plockades till ett topplag, till Arsenal, som just nu liksom, visst, de hade någon jobbig match här för någon gång, de leder ju ligan stort. Det är en svensk forward i ett ledande lag i Premier League, som är just nu den hetaste spelaren. Det är, alltså, vi glömmer nästan bort det, alltså, det är explosionellt och väldigt roligt för svensk fotboll i den här bedrövelsen som landslaget har varit länge. Så att, jag tycker vi ska, bra att prata om Viktor och Gyökeres.
Du pratade om första touchen, Per, som någonting han kanske har fått ordning på då, eller i alla fall hittat lite rätt i. Daniel, om man pratar liksom om den här spelaren som nu börjar få stäm på saker, som nu börjar göra de här målen som alla efterfrågat, är det bara en fråga om självförtroende, eller kan du se delar i spelet som att, ja, men det här har han börjat göra annorlunda, eller vad tror du ligger bakom det här?
Nej, men dels så tror jag han får betalt för att han jobbar och springer så mycket, och att liksom hans lagkamrater börjar anpassa sig lite efter honom, för att vi såg det i början, det var ju många gånger han var ganska frustrerad över att han inte fick passningarna, de visste inte att de skulle springa där också, så jag tror att dels är det, och sen tror jag också det är ett högre tempo i Premier League, det är ett superhögt tempo om man jämför till exempel Portugal, då kan det var liksom en anpassningsperiod. Just det här med första touchen, att det kommer bollar snabbare, att man inte kanske kommer rättvänd i alla situationer. Så jag tror att det har mycket med det att göra.
Mm. Och det blir just skillnaden också när du börjar göra mål. När du är den hetaste spelaren, det händer ju någonting i lag. Helt plötsligt börjar spelarna, oj då, det här har vi, då kommer det lite fler bollar hela tiden. Men sen har du ju kemin. Jag såg när Ödegård kom in den sista passningen. Där tar det lite timing. Alltså hur löper man med varann? Hur är ögonkontakten? Det tar någon sekund till och det börjar ju verkligen stämma från honom.
Vi fäster alltså positionen som etta i tabellen, Arsenal, och vi ska ju inte glömma här heller Eberechi Eze som har gjort 5 mål på 2 matcher mot Tottenham, på tal om att göra sig odödlig i de här derbyna.
Ja, och på tal om att gnugga liksom sand i ögonen på Tottenham-publiken, för det var väl snack att han skulle till Tottenham, och plötsligt så är han hos Arsenal och så beter han sig på det här sättet. Tottenham-supportarna är fruktansvärt besvikna, men på något sätt är det ju, ja, det är ju det. Vi ser ju det där med spelare. Vissa motståndare, och så bara snackas de precis lika mycket att snackas om. Han kan inte göra mål. De har inte spräckt nollan, så åt andra hållet. Den här matchen, han älskar ju mål mot Tottenham, så fortsätter han bara göra det. Så.
Alltså, det är ju väldigt få och små detaljer i de här matcherna som kan avgöra väldigt mycket. Och i ställningen 2-1 till Arsenal så gör ju Tottenham 2-2. Men det är också ett mål som sedermera blir bortdömt. Det är en situation som går att diskutera. Den är omdiskuterad och så småningom så väljer man alltså i domarteamet att plocka bort det här målet. Men frågan är om det skulle ha stått sig.
Jag tycker att om man pratar spelförståelse för fotbollsspelare behöver man ha någon spelförståelse hos domare. Och det har Igor Tudor. Han vet om det där. Han vet om hur som försvarare gör. Man känner händerna. Mm. Det går ju så att det inte är regel helt fel. Men det är en förstärkning. Det är att om vi varje gång man har händer och slänger... Då...
Ett svandyk det där alltså.
Ja, det är svandyk. Det är såklart det. Men alltså, det enda man ska tänka sig om anfallsspelare Colomoni, han får inte ha händerna
där. Det han ryker på är ju det där. Ja. Att han har händerna där. Alltså att det blir som, det ser ut... Ja.
Men kan man inte göra en bedömning här efterhand då att man ser att det är ju... Jag håller med Igor Tudor. Det här är ju ett fritt fall rakt framåt. Kan man inte göra den bedömningen på var att man ser efteråt att okej, det här är för lite för att han ska lägga
sig. Jag håller helt med. Men lite ser det ut också som att han trycker till lite grann. Så att, nej, det är svårt. Men det är ju solklar filmning. Och nej, jag hade också, även på din linje, hade också låter det stå.
För jag förstår ju också... Man kan ju förstå det här med att, som ni säger, händerna är uppe och när man då dömer bort det här målet så har väl också domarna liksom ryggen fria för att okej, det är fine, det är liksom inte fel att göra så här. Samtidigt är det ju någon form av markering att nästan bara som anfallare, det är ju en naturlig grej nästan att här är jag, här bakom. Mm. Det är ju inte att han knuffar, han håller ju handen utsträckt rakt hela tiden.
Ja, sen ska man tala, alltså det är ju, dels så vill vi ha dueller i straffområdet, Premier League är en av de hetaste ligorna. Sen är den här detaljen att ska du behöva förstärka, vi hade, alltså det kan ju faktiskt vara så, nu ser man ju att Gabriel förstärker. Det är det som är störande. Det vill vi ha bort. Så det ska man nästan vilja lägga till som en regel. Att när du förstärker situationen så blir överdrivna, då försöker du fuska. Mm. Då gäller inte den där grejen. Mm. Däremot kan ju faktiskt en liten detalj, alltså en liten knuff, alltså i rätt läge, kan ju göra att du tappar tajmingen som försvarsspelare. Så att jag förstår ju ändå att alltså armarna ska inte vara i ryggen. Men däremot när man fuskar så kanske man ska, det skulle jag vilja lägga till. Då överdriver, för då får vi andra situationer där inte en arm. Och så kan man luras.
Det är ju rätt vågat också av Gabriel att lägga sig här. För skulle han inte få med den... dels är det ju nästan som att han är lite feltajmad. Men han skulle nästan hellre då bara gå på bollen. Ju, eller? Nicka väg. För skulle inte, det stått sig, det domslutet, då hade han ju bara sett ut som en tok.
Men nu har de lärt sig. Alltså han känner ju en arm. Alltså det är ungefär så här. Det är, då ligger han.
Och det är ju så här också. Hade det godkänts, då hade ju alla Arsenal Sport varit. Men du ser väl att det är en knuff.
Då hade vi suttit åt andra då.
Ja, nej, det stod sig och det gjorde väl också då att Arsenal kunde rycka vidare sen istället för 2-2 till 4-1 alltså. Jag tänker bara, vi tar och tittar lite på Premier League-tabellen igen. Inte för att återigen då befästa Arsenals position som etta i ligan, utan snarare för att slå fast hur tungt det går för Tottenham just nu. 4 poäng ner till nedflyttning. Nu börjar det bli kris här.
Ja, det är riktigt rysare om man tagit på den form de har. Och jag menar West Ham, det känns som de också har underpresterat, så de kan ju vakna till liv. Nottingham vet vi vad de kan, så de kan också vakna till liv. Jag har ju svårt att se att Burnley eller Wolves ska göra det på samma sätt, men nej, det kommer bli en ruggerysare. Och det är så här också när man har haft de där kraven på sig, Tottenham ska inte vara här nere, så kommer man in i något dåligt mode. Alla vet vad som kan hända då. Samtidigt tycker jag det är såklart, de har ju för bra kvalitet i laget för att de ska åka ur, men de är inne i en extremt negativ spiral, så att allt kan hända.
Men, och vilket lag tror man mår mest sämst där? För att West, du är inne på det, så har du en formkurva, har både West Ham och Nottingham mer poäng än vad Tottenham har. Men också det som vi brukar se med trender, det är när förväntningarna skiljer sig mot verkligheten. Ja. Och den största förväntningarna har man på Tottenham. Och poängen skiljer sig mest från verkligheten. Att vara där, vara i det omklädningsrummet som spelare, det är ju det som gör att de inte presterar på full nivå. Det är ju otroligt jobbigt, medan de lagen under jagar. Det är som att jaga, vi har ju sett OS här, man jagar kapp i en stafett bakifrån. Liksom.
Och att man byter tränare då som Tottenham har gjort, det är väl ändå ett rop på hjälp, eller vad man nu ska säga. Någonting försöker man ju förändra och förbättra för att ta ett säkrat Premier League-kontrakt inför nästa säsong. Och om det vore så att de hade tittat igenom hela bunten med papper över CV och arbetsansökningar, så hade de kunnat se att Per Lagerström hade skickat in ett förslag på det här är det som krävs för att ni nu ska säkra nytt kontrakt. Som tur är så har Per levererat exakt samma papper till oss och nu ska du få presentera 3 punkter. Här har vi dem. Vad behöver de göra, Tottenham?
Skönt att de finns. Jag fick ju faktiskt göra det här i samband med matchen igår. Nästan att man ska kasta det nu, för nu är det efter den här förlusten. Nej, men jag vill ändå gå igenom det här ganska liksom tydligt. Alltså Tudor, det första han gör på en presskonferens är att vi kommer garanterat hålla oss kvar. Ja, det är någon form av sätt att bygga självförtroende. Jag tycker så här. Alltså första punkten är. Vad är målsättningen? Det här är ju topplag, en av Premier Leagues rikaste föreningar. Där tycker jag hela klubben ska gå ut och säga, just nu, vi är en extremt utsatt situation. Det är bara att konstatera, vi är på väg att gå ur Premier League. Vi har en helt annan målsättning. Vår målsättning just nu, det är att klara oss kvar. Inget annat. Det är också uppdraget i spelet. Alltså visst, nu, vi såg ett läge där de hade 2-2 här, men man kanske när man möter Arsenal, då ska man ta en poäng kanske. Alltså du måste vara ödmjuka, du måste förstå vilka matcher, alltså det är bara att titta på tabellen. När tar vi 3, hur behöver vi spela? Man kan inte spela det här frejdiga offensiva spelet där det liksom är motorväg igenom dem på innermittfältet. Man får tajta till det. Så att ettan, bestäm målsättningen så alla spelare vet om. Det handlar bara om att klara sig kvar. Just nu, då har de ju klarat målsättningen. Och sen måste de bygga ett spel. De får vänta med framtiden. Det är liksom nummer ett.
Då börjar jag bara skicka över då. Nummer ett, är det så? Ska man vara så tydlig mot spelargruppen direkt nu att så här, förstå allvaret i läget här nu? Det handlar bara om att säkra nytt kontrakt.
Ja, och det tror jag man är också. Sen tror jag att man har ju supporterskar att ta hänsyn till också. De tror jag liksom har högre krav och högre förväntningar. Men jag håller helt med. Det är där du måste inse. För att om du inte har sjukdomsinsikten, det är då liksom det katastrofala händer. Och det är då man riskerar att åka ur om man inte inser det här i tid, vilket jag hoppas när de kollar på tabellen att de har gjort. Men, och därför tycker jag det är lite konstigt att gå ut och säga jag vet att vi kommer hålla oss kvar. Det är inte den självförtroendesbilden, det är inte den liksom självsäkerheten jag hade gått in med om jag hade tagit över Tottenham i det läge man är i nu.
Då hade
man
varit
det är det jag menar. Då hade man varit lite mer ödmjuk när man hade kommit in och sagt att okej, vi är i det här läget, alla måste inse allvaret och jag håller med. Kanske inte ha de förväntningar att man ska slå Arsenal i ett derby, utan kanske vara nöjd och få en poäng och liksom ta det därifrån.
Punkt nummer två då. Gör val och stå för de två stycken ord som du i versala och understruket.
Ja, och det är nästan att när man ser, det är så svårt. Det här är så himla lätt att skriva ner. Så mycket svårare att göra. För tittar man igår så gör ju Todor ett par val. Han gör val med formation, han gör val med våra spelare och så förlorar man med 4-1. Och så kan man diskutera, borde jag göra om dem? Det viktigaste är att tränarna, när man tar över ett lag tycker jag, i säsong, då måste du på något sätt, för du ska göra det här, du ska bygga självförtroende, du ska bygga någon form av kontinuitet, då har du inte möjlighet att välja. Däremot, när du gör dina första val, är det otroligt viktigt. Dels, vilken formation, vi såg till exempel Carrick när han träffade United, välj en formation. Det är viktigt att träffa rätt där, det är tveksamt om man ser det igår, men jag tror du måste välja. Och så måste du välja vilka spelare. Och det där är svårt när du kommer utifrån och inte kan spelarna. Vilka ska ta, men du måste, tror jag, bestämma dig innan. Titta på varenda match, dygnet runt för att vara vaken. Det är de här spelarna som man kommer spela. Förlorar man med 4-1 mot Arsenal, då skyddar man sina spelare till 100%. Berätta att den spelar match efter match efter match. Misslyckas det här kommer vara oerhört jobbigt om du förlorar 2-3. Men jag tror att det enda sättet att spelarna känner någon form av trygghet i den här kaosen och formationen behöver sitta. För hattar du runt när du byter liksom tränare, då tror jag att det bara blir rörigt. Så att det tycker jag är punkt 2.
Tredje då, hitta till identiteten eller tillbaka nu, hur man ser på det då.
Ja, det är så att man har, jag satt och liksom försöker förstå det här. Vad är Tottenham liksom? Och det finns ju någonting mellan raderna. Det är det frejdiga Tottenham, det offensiva Tottenham på något sätt. Men om jag tittar på truppen och tittar på liksom runt omkring, vilka är kulturbärarna? Alltså man har Kane är borta, Son är borta. Alltså, och klubb som ledare har man bytt hela tiden väldigt ofta. Alltså, här tycker jag att det blir en väldigt viktig detalj. Klubben måste så här, det kanske ska vara någon form av offensiv som har funnits hela tiden. Men vad kan man göra just nu? Finns det pengar? Alltså, Kane har en utköpsklausul. Alltså, bara bestämma sig. Vi tar in honom. Han kan inte göra någonting skillnad nu, men i sommar. Ledley King, gamla backen.
Du tänker bara för att liksom, de befintliga spelarna och supporters nu då ska veta att så här, han kommer tillbaka.
Här har vi någonting att bygga. Vi får tillbaka han. Det är så pass spetsig. Det kostar otroligt mycket pengar, men kraftsamla, för det skickar en signal. Det är ju en Tottenham-ikon. In med sådana. Det kanske man inte har pengar till, men jag vet att det finns en klausul i Bayern München. Det finns någonting annat. Bara samla sig på saker. Vad är det vi ska vara? Titta på de ikonerna. Jag tänker som liksom Ledley King som var där i föreningen för några föreningar. Nu jobbar han med stiftelse och grejer. Kanske ta in honom i en stab med som spelare. Jag har spelat i alla år. Det finns någonting i omklädningsrummet. Alltså, vad är de för någonting? Och det måste ju ske här och nu. Både tycker jag publikt för fans, så att man, men också kanske i omklädningsrummet framför allt.
Ska man liksom försöka hitta tillbaka till någon identitet? Ska man till och med byta identitet? Alltså de har ju inte... om man tittar under flera år, alltså, visst en Champions League-final och så vidare, men de vinner ju inte någonting. Nej. Alltså, är det ju ingenting som händer riktigt.
Nej, det är ju jättesvårt att svara på, men just det här med identiteten tror jag, det är också svårt. Det kommer att bli dyrt att värva tillbaka sådana spelare och titta på det här. Man måste nog hitta en ny identitet på något vis, men kanske då ta in lite sådana där. Det brukar ju vara ganska framgångsrikt, just det här connection med supportrarna, för att liksom ta in lite spela i staben. Så nu måste man ha någon som passar i staben också och liksom kanske ta ett omtag nästa år eller hur man ser på det. Men det är ju en jättesvår situation de har hamnat i. Och sen är det ju så här med som fotbollsvärlden ser ut idag med Premier League och alla miljardrullningar, det är ju väldigt svårt att ha liksom så här trotjänare i varje klubb. Nu stannar ju spelare 2-3, alltså det är ju få förunnat att ha sådana ikoner. Och jag menar, Tottenham gjorde sig av med Harry Kane, det var bara en tidsfråga innan han skulle söka sig därifrån. Så att nej, det är jättesvår sits de sitter i, och hur man ska bygga där, det är jättesvårt.
Ja, men, jag håller helt med, det är klart att kanske inte gick att skydda Kane, men problemet här är att det är lite på alla platser. Alltså, Kane försvann, Son försvann, man byter tränare på löpande band, det gör man för att prestationen inte funkar. Men bara ta som exempel, jag har ingenting, liksom, ego tud och all respekt, men man bara tänker interimstränare. In, bara säga det namnet. Hur ska han kunna bygga identitet och kultur? Bara där ska du, alltså, sen förstår jag att man vill jobba långsiktigt då, men har man tid att jobba långsiktigt om man åker ur?
Och så konstigt också att ta in en tränare som Igor Tudor som interimtränare. Det är mer att man fattar att United tar in Carrick som det är.
Där har du identitet i Carrick, även fast det är interim, för då har du en klubbikon. Men det är det jag menar, alltså, då, får du väl ta in då får du väl välja, sätta dig och jobba precis som tränare, sätta dig och jobba klubbledning dygnet runt. Vem är den bygga identiteten? Men skriver vi 4 år, det finns ju lediga tränare. Du får väl hitta det. Det är nog för att interim skapar inte, tycker jag, identitet.
Men det säger väl någonting. Man är ju ganska desperata nu. Man behöver få in någon som skapar resultat på kort tid, och då hoppas man väl på att Tudor är rätt man då kanske.
Ja, det är högst tveksam till.
Ja, skeptisk. Nu skjuter jag en från höger här, Daniel, men du har ju extremt bra koll på våra svenska spelare. Och jag menar, skadeläget är ju ändå någon form av förklaring i Tottenham. Vi har ju 2 svenska spelare där känslan är att de förstår klubben och de förstår liksom lojaliteten och kanske till och med då identiteten. Men vad händer? Kulusevski, han skulle ha varit tillbaka för länge sedan.
Ja, och där är det väl illa. Som jag fattar det som så är han helt borträknad från Sveriges match mot Ukraina. Det är 26 mars. Att man inte hör någonting, det säger ju allt, att det är någonting som inte stämmer. Och vad jag fattar som så är det rätt illa med Kulusevski. Han har varit och kollat med en del specialister på knät, men Matt har inte riktigt fått bukt på det. Vi får väl se och hoppas att det är någon som kan få bukt med det och att det blir mer matcher. Men jag tror att som det är nu, så är det en bonus som han spelar med den här säsongen. Han får se det så, för jag tror att det tar tid att bygga upp just det där knäskadan som han har. Och att det måste få ta tid, för att han var igång för snabbt liksom i Tottenham, precis som med Lukas Bergvall också. De var igång för snabbt och körde. Och det kan man kanske ifrågasätta Tottenhams med läkarteam.
Ja, vad de höll på med.
För att det är 2 sådana grejer som tar 2 så viktiga spel, att man hetsar fram någonting där. Så att jag tror inte de är svinnöjda med deras liksom, medical team där. Men vi får väl se. Vi får hoppas att de är tillbaka så fort som möjligt. Men jag skulle inte ha några större förhoppningar på Kulusevski, att han kommer in och spelar avgörande roll för Tottenham den här säsongen. Det tror jag inte.
Får hoppas att han har någon form av avgörande roll i VM i sommar. Om nu Sverige skulle ta sig dit, drömtänk kanske. Vi såg innan här på Tottenhams spelschema att man har ett ganska tufft sådant framöver. Förlust igår alltså, 4-1 mot Arsenal. Och man kommer att ställas mot Liverpool. Ett Liverpool som till slut då vann i helgen, långt in på övertid när McAllister satte 1-0 och bärgade samtliga 3 poäng. Men anmärkningsvärt från den matchen, inte minst om man tittar i supportergruppen, de egna supporterleden, var just reaktionen från Mohamed Salah när han med kvarten kvar byttes ut mot Rio Ngomoa, som kom in och gjorde det alldeles fantastiskt. Och det här kanske inte är en reaktion som är så uppseendeväckande, utan det är ju snarare sen när han sätter sig på bänken då tillsammans med Gakpo och skrattar över situationen som han och kanske laget befinner sig i. Och det här klart, det sticker i ögonen på många fans.
Det är klart det gör det när man ser bilderna. Sen, alltså det händer ju saker på en avbytarbänk också, ska man känna till. Man vet inte om det var någonting som sades där. Men däremot är de här spelarna väldigt medvetna om det. Vi ser ju när de går och pratar på plan, då är det en hand runt. Så att de är ju på det där hela tiden. Så att det är klart att det är en missnöjd Mohamed Salah. Det är ingen snack om det, om han går ut och står 0-0. De här största stjärnorna, man vill inte bli utbytta. Så att det kommer att bli rubriker för honom, för det där. Jag kanske ändå kan tycka att det liksom, man ska nog passera lite grann. Vad var det som faktiskt sades på den här bänken?
Du tänker att det känns lite överdrivet att man kritiserar honom för det här?
Alltså, han vet om det, men du vet där. Det känns som någon säger någonting. Det är min lilla liksom,
men, jag hör vad du säger, men då ställer jag bara frågan då, Daniel. Även om någon säger något väldigt roligt på bänken, situationen man befinner sig i, 0-0, man behöver poäng. Även om någon säger något kul, ska man hålla inne? Alltså, ja, så medveten måste man ju nästan vara som spelare.
Ja, och sen tror jag att man, om man bara ser det här som en enskild händelse, så ja, okej, kan man. Men man måste ju ha med om att så hårt som han gick ut mot Daniel Slott tidigare där, måste jag ha med sig det. Och där förstod man ju, tyckte jag redan då, att okej, det här kommer ni inte att reparera på några veckor. Det räcker inte med något samtal. Det här kommer vara en tagg som sitter i ganska länge. Och det känns ju lite som det ligger någonting där hela tiden.
För då tolkar man ju de här grejerna.
Ja, och det är det. Men hade det bara varit det här och inte hade hänt något innan, nej, då hade man kunnat. Men det är ju något som ligger och skaver, och det är klart att det ser ju inte bra ut.
Så. Nej, det riskerar ju att uppfattas som hånfullt nästan. När man
ja, och bara den debatten som blir, för det är ju det, alltså jag håller med, det är något mycket större än den här situationen, därför vi fick bedöma den. Men, och nu ska, och även om det då mot förmodan inte var någonting, så kommer det bli någonting. Ja. För att nu kommer han ju få frågor om det där, så alla kommer bli frustrerade över det, Slott måste hantera det. Så att, alltså om det inte var, och det är ju väldigt onödigt, och det vet ju såklart Mohamed Salah om, att det här kommer göras, och då, därför får du tänka, det där var ju inte speciellt smart. Så vill man göra det snyggt, det får vi se, för jag tror att det är lite maktkamp, då går ju bara Salah upp och säger någonting snabbt. Det där var, det hände, om någon uppfattar det som kränkande, så ber jag om ursäkt. Vi får väl se om man gör det, för det här jag tror att det är lite spänningar.
Känslan är att han inte kommer göra det.
Nej, känslan är att han inte riktigt kommer göra det.
Definitiva känsla också.
Ja, får se. Tre poäng i alla fall, viktigt för Liverpool givetvis i jakten på Champions League-platser. Och på tal om Champions League, det är ju Champions League nu i veckan. Returmöten ska spelas, och det här är vad som står på menyn. Spännande givetvis med att vi har ett resultat i ryggen då också. Daniel, vilka matcher ställer du in siktet på?
Nej, men det är klart att man med svensk intresse då. Jag gjorde en intervju med Samerdal här dagen innan med senaste mötet med Real Madrid, och det är ju jättekul att han går så bra där. Och jag menar, han är ju, vad har han gjort? Ja, 40 matcher tror jag redan, och det är det första namnet som Mourinho skriver upp i startelvan. Han har gjort mest matcher av alla i Benfica den här säsongen, så det är ju jättehäftigt att han går så bra. Sen ja, har vi den där Garna-matchen just innan det första mötet, så kan ju allt hända när de här möts. Nu känns det väl som att Real Madrid har lite övertag med tanke på resultatet i första matchen och sådär, men det ska ändå bli jättespännande att se. Och sen såklart Bodø/Glimt, nu när de inte är på konstgräset uppe i Norge där, hur de står sig mot Inter, men deras resa fortsätter att imponera också, så det är klart att de matcherna är väl mest intressant tycker jag.
Det var en härlig intervju att läsa med Samuel Dahl. Du hade nästan velat göra en till, kan jag tänka mig.
Ja, exakt. Det är helt sjukt just det här att han inte får en utvisning. Alltså när,
ja, just det. Alltså Valverde.
Valverde som slog till honom. Att, och det är också det här vi har pratat om var hela tiden, att vad det som händer. Att det inte blir rött kort är helt galet.
Och stora grejen då från den här matchen när Benfica nu ska till Real Madrid, då är givetvis Gianluca Prestiani och Vinicius Junior. En väldigt uppmärksammad incident efter den första matchen då, när Prestiani höll för munnen med tröjan och ska ha uttryckt något rasistiskt enligt Vinicius Junior då. Det här är ju en utredning som pågår från UEFA just nu. Men det är klart att om han ska till Bernabeu nu, så kan man ju räkna med en del starka reaktioner.
Ja, minst sagt. Och det är, alltså, jag tror vi kommer få väldigt svårt att bevisa det här. Och det vet du Prestiani om. Men återigen, för mig är det symbolvärden. Alltså, varför ska du liksom prata under en tröja till en annan spelare? Alltså, jag tycker det är otroligt osnyggt. Liksom. Sen, vi vet inte vad som sagt. Jag tror vi aldrig kommer få veta det. Men det är ju otroligt, liksom, tycker jag. Det var ju en stämning som var obehaglig. Och Vinicius Junior har ju liksom...
Och Mbappé var ju på också, som fan.
Hela tiden. Alltså, så det är otroligt infekterat. Så att, och jag tycker att det här hör inte hemma på fotbollsplan, det hör inte hemma på publik. Alltså så mycket som Vinicius Junior under åren fått uppstå. Då är, så det är samma sak här. En enskild incident, vet inte vad som sades. Men då, om du inte säger något konstigt, då behöver du inte ha munnen under tröjan.
På tal om personer som sa konstiga grejer då, José Mourinho efter presskonferensen blev ju också utvisad den här matchen och kommer inte få följa med mot sin gamla klubb.
Nej.
Märkligt och spännande att följa hur den matchen kommer att sluta. Du var inne på det, Daniel, man har ju gett sig en fördel, men det är ju bara ett mål ändå.
Ja, precis så. Real Madrid har inte varit lite att känna igen här på slutet heller, och ja, Benfica har väl allt att vinna när man kliver in där. Vi har sett vad de kan göra tidigare, men det är svårt att se att de ska kunna rubba dem.
Chockförlust i ligan Real Madrid just nu, så det är lite, men återigen, det kommer vara så himla hett. Alltså det där, och vi har sett så många gånger Madrid mot liksom Real Madrid Barcelona, men här är det så mycket uppskruvat. Alltså det kommer vara så mycket känsla, så att det är nästan det lag som håller dem, liksom tyglar dem. Jag tror att vi kommer få se ganska anmärkningsvärda situationer, för att det är så mycket som bubblar med, alltså liksom, inte bara fotbollen utan runt omkring den här matchen.
Dubbla benskydd på Prestiani då?
Det kan man ju gissa.
Också väl att värt att spana in då, det är Bode Glimts resa på 14 timmar ungefär ner till Italien. Kryddat kanske, men de kommer i alla fall få åka långt nu då. Det gör de väl alltid för att försöka ta sig vidare till nästa runda. Man besegrade ju imponerande Inter med 3-1 i den första matchen, och frågan är väl om man löser det här, Daniel. Vad tror du?
Vi ska ju komma ihåg att det är ju mycket hemmaplan de vinner på också. Det är ju underlaget som kanske inte är så fördelaktigt för italienare. Så när man
säger bara Atletico Madrid.
Ja, exakt. Men ja, det är klart att det är inte bara underlaget alla. Bode Glimt har gjort det ruggigt bra, men jag tror ändå att Inter kommer ha en bra chans att kunna vända på det. Mm.
Otroligt klurig match tycker jag för Bode Glimt att spela, för att deras sätt att spela hela Champions League har ju varit att spela på sin egen identitet, även både hemma och borta. Ganska offensivt, och mycket spelare med. Nu har du ett resultat. Och jag tror inte, återigen, ska de gå och spela borta mot Inter, spela offensivt? Jag vill ju påstå att jag tycker att de ska göra det. De ska gå för att göra ett mål. Men för, och de går ner och spelar lågt defensivt en hel match borta.
Det kommer bli tufft.
Då tror jag att det klarar de inte med det här laget. Men sen om man gör det, ja, det kommer vara väldigt intressant.
Nej, hur man lägger upp det rent taktiskt återstår väl att se. Men vad tror du då, Per? Alltså, de har ju gett sig själva ett så pass bra utgångsläge. 3-1 hade de ju bara kunnat drömma om kanske efter den första matchen. Nu, det är ju kanonläge för dem att ta sig vidare.
Min känsla är att Bode Glimt gör ett mål, och då tror jag det räcker. Alltså, de behöver göra det. Ett mål borta, då vinner de den här matchen. Så att, jag tror att det kommer bli tajt, men jag tror faktiskt att den identitet, den tryggheten de har i spelet, för det de har haft under en hel säsong, det kommer att ta dem vidare i Champions League.
Vi ska välkomna in en ny gäst. Digitalt är han med oss, Kristoffer Olsson. Varmt välkommen till Tiki Taka, Kristoffer. Hur är läget med dig?
Jo, tack. Det är väldigt bra. Onödigt att klaga. Så det är bara bra.
Nej, men med din bakgrund i Arsenal så ska du väl verkligen inte klaga. Jag har ingen aning, men jag gissar att du satt och kollade på fotboll och att du också njöt igår.
Ja, men det gjorde man ju. Alltså grejen var att vi hade lite besök här hemma, så bara, just det, 17.30, det är ju North London, alltså verkligen derby. Så vi var ju tvungna, men kolla ju, och sen så gjorde ju, ja men Arsenal 1-0, då bara kände man, okej, safe. Och så gjorde de Tottenham direkt 1-1. För grejen var att det har ju varit lite snack, jag har ju följt ganska mycket i Arsenal, men att det var så här, är det här året de vinner? Och så tappade de ju sist då, innan de mötte Spurs. Men det var ju verkligen, alltså den här matchen som de visar, okej, det är verkligen ett, alltså första platsen. Så det var, och sen också Victor, två mål, alltså så här, det var verkligen skrivet. Det var kul.
Ja, det var väldigt häftigt för väldigt många som inte sympatiserar med Tottenham då kanske. Daniel, du på tal, vi pratade om att liksom Kristoffer skulle komma och gästa här idag, och då berättade du snabbt att du en gång har hållit på att skicka honom till tyska tredje divisionen.
Ja, precis. Det var ju man har ju varit med sådana här silly fadäser ibland. Jag kommer ihåg, det här var kanske, ja, vad kan det vara, 8-9 år sedan. Då hade jag fått tips om att Hansa Rostock var intresserad lärd av Kristoffer Olsson. Tyvärr hade jag hörde jag fel, så att det var Rostov i Ryssland. Så det blev ett jäkla missöde där. Jag kommer ihåg att Kofi Olsson var inte jättenöjd när jag kom där på, vad heter det, januari-turnén var det tror jag, i Abu Dhabi eller Qatar någonstans. Hansa Rostov var inte den klubben, det var liksom i tyska tredje ligan, så det var aldrig aktuellt. Rostov var ju då en jättefin klubb i Ryssland. Så att, jag fick väl be om ursäkt där, jag tror att det är Kofi där.
Det är helt okej. Okay. Man måste ju ha fel någon gång.
exakt.
Ja, exakt. Det är inte så ofta det händer. Du, vi var inne på det här. Jag tror att du hörde när vi pratade Bodø Glimt, Kristoffer. Och du har ju varit ute på många utlandsäventyr. Inte minst då i Danmark och Midtjylland. Och om man tar och tittar på de här olika klubbarna. Du har säkerligen följt Bodø Glimt resa nu och hur otroligt imponerande man gör saker och ting i norra Norge. Jämförelsen då i Midtjylland, det är ju två väldigt intressanta klubbar att följa nu med tanke på hur man jobbar. Midtjylland som knyter till sig många av Nordens, Skandinaviens absolut största talanger och gör det oerhört bra. Hur ser du på hur de här klubbarna jobbar och hur man gör saker och ting framgångsrikt?
Alltså, först och främst väldigt imponerande det som Bodø Glimt gör. Det som, om man skulle jämföra lite, så blir det så här att Bodø har ju väldigt mycket, alltså det är nästan bara norska och mycket så. Medan Midtjylland har ju också en del danskar. Men att där är det ju, Midtjylland köper de ju spelare för 4-5 miljoner pund euro. Det är ju lite skillnad. Men det är också så här att det som är imponerande är ju ändå att man har ju snackat om det här i Sverige, att konstgräset måste bort och så. Det är en sport att spela på konst, en att göra på gräs. Men alltså imponerande. Jag har ju med tänkt så kanske något år eller några år tidigare. Ja, men de gör det på konstgräs. Men nu gör de det ju också borta mot Atletico Madrid. Alltså, och så vidare. Det är ju också imponerande. Men ändå så små medel, om man säger.
Verkligen. Daniel, du som följer liksom den svenska och den skandinaviska nordiska marknaden väldigt väl. Alltså, vilket inflytande har en klubb som Midtjylland? Vi har ju svenska talanger som tillhör klubben nu också. Och ja, de fortsätter ju att plocka många av...
Nej, de har ju varit ledande, både Nordsjälland och Midtjylland. Och, jag menar, titta, de säljer... Det var ju, vi jublade i Sverige här för ett år sedan när Basumana Touré gick för 150 miljoner. Vi jublade när Lukas Berva såldes för en gigantisk summa här nyss. Men jag menar, det har ju danska klubbar gjort hur länge som helst. Jag menar, Nordsjälland och Midtjylland har ju sålt för 150 miljoner till ja, men Premier League och så. Och de har ju legat i framkant. Sen har ju det väldigt många, med många faktorer att göra. Vi har ju en fantastisk 51%-regel i Sverige som vi ska värna om och sådär. Men det är klart att det blir en konkurrensfördel när du kan dra in rika ägare och liksom värva spelare för 40, 50, 60 miljoner. Det kan ju inte svenska klubbar. Så att det är ju en del. Och sen är det ju en del, just det här med akademin, hur man har satsat under lång tid. Vi har Nordsjällands liksom samarbete med Right to Dream. De har tidigt på det här Afrikaspåret, tidigt på just att bygga akademier. Men till och med sån klubb som Odense har ju liksom haft en så här jätteväl fungerande akademi. Det har ju svenska klubbar börjat med nu också på senare år, och vissa har ju haft jättefina akademier också. Men det är bara det att man har tittat på Danmark och att de ligger så många år före i just den utvecklingen.
Men du säger det, Nordsjälland också ett jättefint exempel på en klubb som knyter till sig många spännande spelare. Och så Bodø nu då som gör det otroligt bra i Europa. Liksom, vilka konsekvenser kan det få för svenska klubbar att man då i de här andra, Danmark och Norge, dammsuger marknaden på de största talangerna för att sedan slussa dem vidare?
Men det har redan fått konsekvenser, för att det har redan gjort så att svenska klubbar har börjat kolla mer och liksom satsa mer pengar på akademier, på unga spelare, på samarbeten med utländska klubbar. Det har redan fått de konsekvenserna, för man vill ha lika liksom framgångsrika försäljningar och sådär. Men titta på AIK nu som har lite ekonomisk, inte ekonomiska problem, men de har inte den ekonomin som andra toppklubbar. De har gjort om det, börjat satsa mer på just akademin, börjat satsa mer på unga spelare. Det har gjort, det har liksom den här konkurrensen gjort, att svenska klubbar måste börja göra det. Sen, i den bästa världen så hade man gjort det här för 6-7 år sedan redan. Men nu kommer man hamna i ett lite underläge, men jag tror ändå att det är helt rätt väg att gå. Jag tror ändå vi kommer se fortsatt stora försäljningar från allsvenskan, och vi kommer få se klubbar värva fina talangerna. Sen tror jag det kommer bli svårt för svenska topplag att mäta sig med FC Köpenhamn. Nu går de dåligt, det kanske var dåligt till exempel med Midtjylland, Nordstjärna, Bodø Glimt de närmaste 1-2 åren. Men säg om 5-6 år, då kanske vi är där.
Ja, Kristoffer, hur ser du på skillnader och likheter när det kommer till arbetssätt då i Danmark där du spelade innan och i Sverige som du också har lirat i?
Det är klart att det är en skillnad i hur man, alltså fotboll är också, det är så himla stort, så det är så här, oftast har ju klubbar en grej eller en princip de går på. Som Midtjylland då, sen jag var där första gången, då hade ju inte Midtjylland en riktig princip, utan då var det ju mer så här, ja, det var lite luddigt. Men sen så de börjar ju liksom få mer en princip, och då var det liksom, de tar in spelare nästan enbart på de principerna. Och det tycker jag också är imponerande, för då är det sådana spelare som de letar efter, och liksom den spelaren oftast vet det är det här som gäller. Och börja och liksom ta dit spelare i en ålder där man är ung, där man också kan forma sig del. Sen har inte jag jättebra koll på hur man gör kanske i Bodø så, eller i Norge generellt. Men just i Sverige så är det ju mer att, det märker man ju att lag och så satsar ju på unga spelare för att de ska bli sålda. Och då blir det ju så här, då blir det också kvaliteten att, ja, när någon gör det bra, då går man ju iväg. Eller vill både klubben och spelaren jobba för att man ska bli såld. Och det är väl också så...
Ja, väl...
Ja, men det är bara så det är. Och jag kan ju egentligen känna, när man tänker tillbaka på en själv. Och alltså, jag tyckte ju inte... jag tyckte att jag var jätteung när jag lämnade Sverige, när jag var i AIK, jag var 22-23. Men hade jag gått och varit 22-23 nu, då är man ju liksom, då är man etablerad. Alltså, så åldern förändras ju väldigt mycket med fotbollen. Nu är man ju ung när man är 15-16.
Ja, men verkligen, det är då liksom man räknar som, men du själv, alltså du kom ju fram som en jättetalang, Kristoffer, och jag kan ju tänka mig klubbarna som ryckte i det tidigt. Ditt val följer ju till slut på Arsenal, men känns det som att man är lite för stressad som ung spelare nu för tiden att ta de här kliven ut i ett tidigt skede? Alltså, känns det som att man kan ha lite is i magen? Du vände ju hem, etablerade dig i AIK, gjorde det jättebra och gav dig ut på ännu ett äventyr.
Ja, och det är lite så jag menar, men samtidigt så, nu ska inte jag sitta här och säga, men jag var ju ändå i AIK i två säsonger. Men jag hade ju möjligheten att gå ett år innan och sommaren innan. Men då var det ju faktiskt, jag fick ju hjälp av min agent och lyssna på honom. Det är bättre att vänta lite. Och sen såklart på sommaren 18, då ville jag vinna SM-guld. Men det är kanske att folk skiter i om man vinner SM-guld, bara att man själv går vidare. Och det är väl lite så här hur man är själv. Men då kanske jag hade kunnat haft lite i magen och bara väntat och kanske... Samtidigt så kände jag att då hade vi vunnit SM-guld med AIK. Jag hade kommit in i A-landslaget. Då var det verkligen så här, då är det timing att gå vidare, tycker jag. Men allt ja, handlar ju om så här, individuellt vad man känner själv och så. Men det känns som att det är en liten ivrighet att man ska bara vidare hela tiden.
Ibland kan man nästan känna det tvärtom nu, att det är klubbarna som ibland pushar iväg spelare för att de vill ha in så mycket pengar. Att det liksom, förr var det mer att spelarna kanske ville iväg. Nu tog Kristoffer, din karriärsplanering var ju grym om man ser det. Det gick ju helt rätt läge, fick uppleva allt det bästa liksom. Men ibland har man ju sett spelare som vill komma ut för tidigt. Men också nu kan man uppleva att klubbarna är så ivriga att få in de här pengarna på talanger som slår igenom och vill ha dem ett år. Sen vill de casha in. Så att det kan ju vara från bägge håll där också.
Ja, det är ju...
Kristoffer, förlåt, fortsätt, kör på. Det är lite fördröjning här, så vi... Kör du.
Nej, men det är klart att det är så där också, att så där är ju, alltså, man har ju ett kontrakt och rätta sig efter det. Men det är ju inte ofta, eller det kanske är det, jag vet inte, men så här, det är ju inte ofta man sitter hela kontraktet ut för att klubben vill, såklart, de har investerat i en spelare. Och då vill de ju få liksom någonting för det också. För det är ju, alltså tyvärr, men fotboll är ju också business.
Mm. Du, man är ju nyfiken nu då, Kristoffer. Du är ju en väldigt meriterad spelare, både vad gäller liksom klubblagsnivå men också landslagsnivå, närmare 50 landskamper. Och alla var ju oerhört glada att se dig vara tillbaka på fotbollsplan i fjol. IK Sleipner som gäller just nu. Vad är status och vad är förhoppningarna och förväntningarna inför den här säsongen? Vart står du någonstans?
Alltså, jag känner ju mig... alltså väldigt, alltså jag känner mig att jag blir bättre hela tiden och känner också att jag får, alltså så här små grejer som blir bättre och bättre och bättre, och jobbat väldigt mycket med det där att om jag tar, alltså som när man var yngre, då tänkte man inte själv så, men ta små steg hela tiden så blir det ett stort steg, istället för att tänka att åh, jag vill dit och alltså så det är ju lite så här. Från förra sommaren så hade inte jag spelat matcher på länge. Och då var det bara kul att spela. Sen blir ju det en lite vardag och så här. Så jag känner att jag blir bättre och bättre. Även om tålamodet har aldrig varit bra. Alltså, jag hade aldrig varit en stark sida hos mig. Så jag hade ju gärna velat att det skulle gå mycket snabbare, mycket bättre. Men jag ska ändå så här, tålamodet har blivit bättre. Men i det stora hela så har man ju fått perspektiv, så att fotbollen är såklart också fortfarande väldigt, väldigt viktig. Men det är kanske inte så att jag, som jag var när jag var lite yngre, att jag siktar att jag ska dit. Jag vill spela på en professionell nivå och liksom kunna fortsätta och träna så mycket som man gör på egentligen elitnivå i Sverige då. Så jag hoppas ju kunna ta steg uppåt från Sleipner, även om jag känner att jag trivs väldigt bra där också.
Eller, där ja, men det där är ju intressant som du säger, jag förstår det. Det är väl, ligger väl naturligt hos en fotbollsspelare och en tävlingsmänniska som du själv, att man hela tiden vill pusha sig själv och spela på så hög och bra nivå som möjligt. Vi pratade i inledningen av programmet om James Milner. Du har ju 10 år kvar nästan på karriären om vi jämför med honom, så det finns ju mycket kvar att spela om. Men vad känner du? Du pratar ju om att det finns ett nästa steg och så vidare, och att du gärna skulle vilja ta det kanske någon gång i framtiden. Är det målsättningen ändå liksom att ta sig uppåt och så långt som möjligt fortsatt liksom?
100%. Jag känner ju att skulle jag känna att jag inte känner så här att men det är klart fotboll är det roligaste som finns att göra och spela. Och det kan man göra för att det är skoj och roligt. Men jag känner ju fortfarande en drivkraft att jag vill vinna matchen, jag vill vinna på träning, jag vill känna att jag kan påverka laget och så. Och där känner jag att jag gör. Men såklart är det mycket roligare om det är att det är på en högre nivå, att det kanske är lite mer intresse kring det också. Så att jag strävar framåt och uppåt, och när jag känner att det inte är, nu känner jag bara att det inte är roligt att gå till träningen längre. Då tar jag skorna och lägger på hyllan. Men det kommer dröja, som jag känner nu.
Nu har vi ju en Silly Season-expert här i studion.
Hansa Rostock hörde
jag. Jag känner att det finns ju ett läge här att börja leta lite klubbar högre upp om det skulle vara så. Men du har ju inte jättelångt typ till IFK Norrköping rent geografiskt. Skulle inte det kunna vara ett steg då? Eller vad ser du är nästa steg?
Såklart hade ju det varit det bästa. Jag ska faktiskt jag har haft lite så här sporadisk kontakt med Henke Jurelius som jag känner sedan AIK-tiden. Så jag kommer ta ett snack med honom nu någon gång. Men de har ju också så här, det är lite där de satsar ju på lite annat, lite yngre, och liksom ska bygga upp det och så vidare. Men jag känner ju att där kan jag också vara med och hjälpa till, men också respektera vad klubbar tänker och tycker och så vidare. Så att det är ju... Men ja, det hade ju varit det bästa. Så vi får se vad som händer.
Mm. Spännande att följa.
Mm, verkligen.
Kristoffer, jättetack för att du var med oss. All lycka till i framtiden med vad du tar vägen och om du nu är kvar i Sleipner alltså just nu. Men det ska bli jättespännande att följa. Tusen tack.
Tack detsamma.
Stort tack.
Tänkte avsluta det här programmet med lite svensk koll. Vi har ju någon form av uppdatering kring Alexander Isak då, på tal om viktiga spelare som har varit eller inte varit aktuella för VM-playoff-match mot Ukraina. Nu är det väl mer bekräftat och definitivt att inte Isak kommer att figurera i de matcherna. Och den som bekräftade detta var Liverpools tränare Arne Slott.
Yes, I know. I think we all know when the moment you go onto the pitch, it doesn't take 3 months anymore. But these final stages of rehab are also the ones that can make things change. So in the gym, you can hardly do too much. And in this stage, you constantly have to wait and see if you tick the next box, the next box, the next box. But where are we now? Half March. So... let's not put a time scale on it, but it's clear that he will be available if things go as planned this season. It will be somewhere around there, and then it's always the question if things go really well or if he gets a little bit of a setback. So it will be around that period of time, end of March, start of April, where he's hopefully back with the group. When you're back with the group, it's not to say that you are ready to play, let alone start a game of football, because again he's been out for months, and the last time he's been out for months, I think we could all see that it took him a while before he was the player we've signed from Newcastle.
Ja, det var alltså Arne Slott om Alexander Isak, och i den här intervjun eller den här presskonferensen som är mycket längre så säger han rakt ut till en av journalisterna där att är det du som är förbundskapten för Sverige? För det var väl många som satt och var nyfikna i Sverige just på det här beskedet hur det skulle bli då. Men ingen Alexander Isak får vi väl anta då?
Nej, de säger att han är tillbaka i träning i april med gruppen och sen kan det ta lite tid därifrån. Så, ja, men det har man ju fattat också. Att, och jag menar, det är ju samma sak med Kulusevski där också. Han har ju inte spelat matchen senast i maj. Liksom, hur ska han kunna gå in och spela från start så tidigt? Jag menar, samma sak med Isak här. Och det är ju så här, klubbarna är ju extremt rädda. Alltså, de har ju betalat enorma pengar för Isak. Han har inte fått den start han har velat. Han har blivit skadad. Det värsta som kan hända. Det är klart att de är ju extremt noga med att han inte ska komma tillbaka. Så jag menar, för snabbt liksom. De är ju, vill ju ha en tillbaka så han kan spela den här säsongen. Att han då skulle få liksom chansa med svenska landslaget, finns ju inte en chans på det, utan de vill ha han tillbaka den här säsongen, och de har spenderat jättemycket pengar. Det är klart att de inte vill att han ska ta någon chans med landslaget.
Ändå en av världens dyraste spelare genom tiden efter övergången då från Newcastle till Liverpool, och få den här starten på karriären i Liverpool är ju oerhört tungt givetvis. Vi har ju sett spelare komma tillbaka från bra mycket tyngre skador.
Ja, men... det är ju liksom ingen korsbandsskada eller karriärshotande skada, men det är klart att det lägger liksom en våt mörk filt över hela den här övergången som var så hypad. Han skulle komma dit, han fick en dålig start med ingen försäsong. Det var liksom, nej, det var sämsta tänkbara som kunde hända just. Och sen får vi se hur han tacklar här också. Det är en jättetung personlig motgång, men Isak har väl ganska starkt psyke och är stark mentalt, så han borde komma tillbaka. Sen blir det ju en helt annan press nu när han har en hypad liksom Liverpool-värvning som de har betalat jättemycket för, och det blir intressant att se vart de hamnar den här säsongen, om man kommer kunna tillbaka, hur de är nästa säsong. Så att, nej, inte optimalt alls tyvärr.
Du pratar om press, Daniel, och av naturliga skäl så snackas du nästan alltid inför varje landslagssamling om Gyökeres, om Alexander Isak och Kulusevski. Nu är två av tre borta. Hur mycket press, hur mycket ansvar landar nu på Gyökeres inför de här viktiga matcherna?
Ja, men jättemycket såklart. Jag hade ju han som är den stora stjärnan nu då, ensam. Så det är klart att han kommer få dra ett jättetungt lass, och det kommer hänga mycket på han de här matcherna som kommer. Sen får vi se. Det är en del andra spelare som är, jag menar, Lindelöf är ganska bra när han spelar också, men det handlar ju mer om att Potter måste få ordning på det här försvarsspelet som inte alls har varit speciellt bra i Sverige. Offensiven vet vi att vi har kvalitet i liksom framåt i Gyökeres. Jag menar, Elanga har kommit igång hyfsat nu också, så där också, men nej. Samtidigt är det så här, Sverige har allt att vinna. Det är ingen som trodde att de skulle liksom, att vi skulle snacka om VM när Jon Dahl Tomasson fick sparken. Nu har Potter kommit in, har fått en andra chans i matcher som är 50-50, men Ukraina ska vi kunna slå. Får vi nästan playoff, vet vi inte vilka vi får, men det står mellan två lag som också är 50-50. Så jag menar, vi har ju fått en andra chans att ta oss till VM, och där tycker jag man bör bygga in den liksom underdog-känslan, för där är Sverige som bäst.
Daniel, jättetack för att du kom hit. Avslutningsvis, ja, är det så att vad är det mest spännande och intressanta att följa med nu, Siljefönstret här då, närmsta dagarna? Vad ska vi ha koll på?
Nej, men det är ju mycket från alltså, det brukar alltid komma någon sån här Siljebomb här i slutet av fönstret i början på mars. Djurgården, AIK, Malmö kan alltid ta någon hemvändare, något lite större namn från England eller sådär, så att det ska vi hålla koll på.
Ja, spännande. Ja, det är en lite en cliffhanger då kanske. Ska också säga tack till Per Lagerström som fick ett samtal från Tottenham här alldeles nyss. De såg programmet, hans punkter. Nu är han på väg dit för att stötta upp Igor Tudor i ledarrummet där. Stort tack för att ni var med oss. Vi är tillbaka på torsdag. Då sitter Niklas Holmgren här igen. Ha det bra tills dess. Hej!
Hej!
Programmet presenteras av Unibet. Avspelare för spelare.